När doktor Bernard kom till mottagningen den morgonen fann han en död råtta i trappuppgången.
Två nollor för mycket med Peter Törnroth och Johannes Strand.
Det är första frasen i Albert Camus Pesten. Klassikern från 1947 som är nästan slut överallt nu. Folk har verkligen hamstrat pesten i de här tiderna, ja, av någon anledning.
Jag såg att det var ett apokalypsspel som låg högst upp också på, om inte högst upp, till och med på Google Plays spellista.
Mm. Jag försökte kolla lite. Vi brukar ju snacka om nyheter här i 2.0 för mycket med Janne Strang och Peter Törnroth. Men det finns inga nyheter.
Det händer ingenting längre.
Det finns inga nyheter.
Nej.
Jag gick precis igenom Helsingin Sanomats första sida som jag brukar inför det här för att kolla att vad nytt inför inspelningen här. Och räknat till 31 första artiklarna, ja, på hemsidan handlar endast om, eller i någon form, om virusutbrottet.
Ja.
Epidemin eller pandemin.
Vilket inte är jättekonstigt.
Nej, det är ju inte.
Nej.
Med tanke på allt.
Ja.
Så har det här ju verkligen fått spin.
Ja.
Ja, och ja. Vad ska man säga? Hur känner du själv? Känns det lugnt? Är du...
Jag är fortfarande på ungefär lätt oroad delen av, ja, av skalan. Så där, inte på något sätt liksom uppjagad. Jag har liksom inte...
Ingen hamstring liksom, på gång?
Nej, inte mer än liksom... Vi har köpt någon extra, något extra av allt kanske.
Aha.
Som har hemma så där. Men inte mer än så.
Ja.
Och vi har... jag själva sjukdomen så här, jag tillhör de lyckligt lottade som har privilegiet att ha själva sjukdomen som det mest omedelbara hotet.
Aha.
Det vill säga, det påverkar
det
inte
mitt... formulera
sig. Nej, men du vet, det påverkar inte mitt liv på andra sätt hysteriskt mycket. Ja, jag kommer inte kunna gå på de här konserterna jag tänkt gå på den här tiden.
Mm.
Ja, jag har en biljett till fotbolls-EM som jag kommer tycka är tråkig för den gången att använda.
Mm.
Men det tycker jag är fuck it, liksom.
Uh-huh.
Det finns ju folk här ute som torskar hela sin liksom, näring. Det är sånt, tänker jag, måste vara mycket, mycket mer stressande. Det finns folk som kanske skulle precis genomföra den där flytten till USA.
Mm-hmm.
Så nu kommer inte det hända.
Nej, det
finns folk som kanske har ett bröllop i april som kommer bli jävligt svårt att genomföra.
Mm-hmm.
Allt det där. Jag har inga sådana problem. Än, ska jag säga. Verkligen peppar. Så det tänker jag så att det är ändå lite speciellt för att då kan jag liksom ha fokus på själva grejen.
Aha.
Som ju är, för återigen, jag har alltså bara en sån sak, jag kan jobba hemifrån ändå. Det gör jag ändå ibland.
Mm-hmm.
Och nu har jag gjort det liksom i några dagar.
Ni har gjort det nu alltså?
Ja.
Okej.
Okay. Det har absolut varit folk på kontoret också, men de flesta har nog generellt hållit sig hemma.
Mm. Mm.
Och... Ja, så det är väl så det är liksom.
Mm, mm.
Och då tycker jag att då finns det energi och kraft att ägna sig till att kanske just läsa på lite grann om vad det här är för någonting och vad som är på riktigt och vad som inte är på riktigt. Och vad som,
mycket bra idé.
Vad som är liksom faktiskt någonting som man behöver tänka på och framförallt kanske vad man inte kan göra någonting åt.
Mm.
För det kan jag känna så här, allt det här vad man inte kan göra någonting åt, det verkar väldigt många gå i spin på. Att liksom, nu kommer... pesten just.
Nu kommer pesten, ja.
Ja. Och så är man så här, ja. Fast, förmodligen inte.
Fast det, ja. Sen kan man komma ihåg att det inte är pesten.
Nej, dels det. Och dels då att det finns ändå folk, proffs, som jobbar just nu rätt hårt.
Mm.
För att åtminstone dämpa det så mycket du kan. Och återigen, då kan man göra det man själv kan göra. Typ tvätta händerna. Liksom.
Det kan man ju.
Ja,
och hamstra toapapper tydligen.
Ja.
Som någon slags surrogat för den här hjälplösheten av att man inte kan göra någonting.
Nej, men det är ju kanske den största masspsykosen av alla, toapapper just.
Ja, jag undrar vad det beror på. För det har ju aldrig varit brist på toapapper någonsin. I det. Vi är ju självförsörjande land vad gäller toapapper. Det är ju inte så att export eller importen av det på något sätt skulle avstanna.
Nej.
Vi tillverkar det själv.
Ja.
Vi har massor av fabriker som gör dem.
Jag tror i och för sig. Okej, om man tänker rationella skäl så kan det ju finnas folk som tycker att just vi kommer åka till stugan nu. Så vi köper på oss extra.
800 rullar. Liksom.
Kanske inte 800 rullar, men det räcker ju att alla köper dubbelt så mycket för att det ska stå ut i hyllorna. Det räcker ju.
Ja, på en gång, ja. 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 Ja, sen finns det de här fantastiska bilderna på som en som cirkulerar i morse ännu. På en man med, som hade tagit hela två shoppingvagnar och fyllt dem på, till bredden.
Ja.
Jag kunde inte räkna hur många rullar han hade. Alltså det, och stå helt normalt vid du i kön där sen med sina två vagnar. Jag ska bara hem och sketa liksom.
Ja. Det hände någonting. Det där är ju en psykos. Det är inget annat. Det är dödsångest.
Var ska han förvara det? Hur stor lägenhet har han? Hur får han in det där i bilen? Han måste komma in med en skåpbil alltså. Men jag tänker att det måste gå till så här. Han går omkring där vet du, och funderar inte så mycket. Sen ringer hans fru och säger, ta allt toapapper du ser.
Ja, ja, ja.
Att nu är människor ute och hamstrar. Vi måste hamstra före dem.
Ja.
Och sen det här.
Men det är inte bara bitcoin. Är inte det?
Ja, kanske. Ja, nu är det väl samma fenomen av att man hypar upp varandra. Liksom.
Ja. Och jag upplever att väldigt många verkar ha ren dödsångest. Bara.
Ja.
Att bara spyr ut den på sociala medier. Medier och
det inte verkligen...
liksom, alltså bara ren liksom, bara för i helvete, nu måste vi göra allt.
Allt, ja. På en gång.
På en gång.
Ja.
Och
oberoende av huruvida man har något bevis på att det hjälper mot någon.
Exakt så.
Att det är mer den här liksom, det här tomma agerande så, som jag blir alltid, man blir rädd för, vad ska man kalla det, pöbelns makt.
Ja, det var ju den intressant. Här, liksom. Alltså, det kom ju precis en nyhet. Precis när vi satte igång så kom det en nyhet på att Danmark visste vi ju sedan tidigare att
de stängde gränserna.
De stängde gränserna, ja. Vilket ju är liksom en sanning med modifikation. De har stängt gränserna för turister i princip.
Ja.
Alltså folk som jobbar i Danmark kan få komma in. Danska medborgare självklart.
Ja.
Gods får komma in.
Ja.
Så chaufförer, fine. Det är alltså lågsäsong för turister. De har stängt gränsen. Det känns inte som att det är liksom det mest drastiska åtgärd vi någonsin har hört om.
Jag tycker det här... Förlåt, du var på väg till
poäng. Ja, på väg till en poäng. Jag, grejen var så att härom dagen så var Jimmie Åkesson, Sverigedemokraternas ledare, ute och sa att han tyckte att myndigheterna lyssnade för mycket på experter.
Mm.
Och oklart exakt vad det betyder.
Men, att de inte lyssnar på honom, antar jag.
Jo, jag antar det. Men det som är sant med det här var att danska, precis nu så gick ju danska motsvarigheten till THL eller till Folkhälsomyndigheten då, i Sverige ut och sa att de har inte sagt att de ska stänga gränserna. Det här är ett rent politiskt beslut.
Precis, ja.
Och där någonstans är vi ju just nu. Där det finns en väldigt stor polemik mellan just de som faktiskt vet någonting och säger att så här så kan man eller bör man göra i det här läget.
Mm-hmm.
Och mellan just det här rena... Bara stäng allt. Skjut de sjuka.
Det finns liksom en aptit för det alltså.
Ja.
Bland väljarna så att säga.
Ja.
Ingen har liksom politiskt råd att verka ansvarslös.
Nej.
För att ingenting ont får hända längre.
Nej.
Vet du, vi kan inte, vet du, ingenting får hända.
Nej.
Jag tror där är ett sådant här problem. Och där är jag rädd för. Det mesta som jag är mest rädd för är faktiskt... de här liksom politiska konsekvenserna och förstås vad det innebär för de ekonomiska när det här kravet och pressen på politikerna blir så stora att de liksom tappar liksom fattningen. Och man kan se det på Twitteren ganska långt. Så sa du här precis att den här krisen har ju verkligen visat var människor står.
Ja.
Och öppnar liksom alla portar in till människors innersta. Hur man verkligen, liksom, hur den person man är och hur man tänker i en kristid och sånt här. Och den här aptiten för att, ska vi säga, avfärda experter har varit ganska, ganska påtaglig faktiskt.
Oja, oja.
Obehagligt påtaglig.
Ja.
Och jag menar, du säger för att med svenska Twitter, jag antar att det är samma sak där.
Ja, ja, absolut, ja.
Att och de som sen, vad ska jag säga, vem tycker du har varit en sån här ledare? När det gäller kommunikation på svenska från Sverige. Vem följer människor? Vem litar man på det?
Alltså det är ju, jag vet inte om det finns någon på sociala medier som är jätteprofilerad. Agnes Wold,
mm-hmm.
Absolut. Hon har väl i alla fall 25-30 000 följare på Twitter. Vilket väl får anses vara ganska mycket.
Dagens Nyheters chefredaktör?
Wolodarski, absolut. Han, och där har vi ju en konflikt. till stor del. Där Polidarsk ju i princip säger stäng gränsen. Och väldigt mycket har gått åt just Folkhälsomyndigheten. Och han har fått mycket kritik för det också.
Mm.
Men där kan man också säga att det finns en annan intressant vinkel på det. Och det är att han är ju djupt hatad inom inte minst liksom, ytterhögern.
Mm.
Men här har han tagit en ståndpunkt med deras. Den här stäng allt-synpunkten har ju liksom adopterats av just ytterhögern. Samförländerna vill ju
ja,
det, stänga Finland.
Det, ja, man gillar,
stänga alla skolor.
Stäng allting. Jag väntar bara på att snart kommer liksom masstransporta människor någonstans. Bara för sakens skull. Liksom. Bara för att ja. Liksom man får känna den här makten av att
ja,
man får någonting att hända. Liksom.
Just det. Men så, annars vet jag inte vem det skulle vara i Sverige som är jätteledande på sociala medier. Det kan jag inte påstå att jag sett någon. Jag tycker att det har varit en kakafoni verkligen av olika röster.
Men många som försöker ta den här positionen som någon slags auktoritet eller...
Ja, det är klart. Alltså, vår gamla vän Hanif Bali till exempel har ju varit otroligt... nästan till den gräns det uppfattades som att han till slut insåg själv att okej, nu får jag ta tillbaka lite grann.
Han tog en av de här 5 minuters doktorsgraderna i virologi
ja.
Som har tydligen delats ut någonstans.
Någonstans har de kommit ifrån. Men nu så såg jag här, om det var igår kanske, där han liksom... Det kändes som att han hade backat ett steg.
Uh-huh.
Och liksom bara, okej, tvätta händerna folk. Liksom. Vilket ju är grundtipset.
Det är bra att avsluta med det.
För det kan alla verkar överens om det. Allting annat verkar vara totalt up for grabs.
Mm. Mm-hmm.
Liksom, bara en sån enkel grej som typ hjälper antibakteriella medel eller inte. Alltså typ vanlig handdesinficering.
Uh-huh.
Hjälper det eller inte? Där vi har hela skalan från det är liksom sjukhusen har inte tillräckligt och alla kommer dö till det hjälper inte överhuvudtaget. Och det är klart att sanningen ligger någonstans här emellan va?
Kanske.
Och
det beror på vilken vad det innehåller.
Ja, alltså någonstans
finns det någon sån här
och här tror jag problemet med hela den här liksom att alla bara skriker ut sin egen nyvunna expertis.
Mm.
Är ju så att det är ingen som har något sammanhang. Det är liksom ingen som säger så här. Alla säger så här. Titta, nu stängde Danmark gränsen. Varför gör Sverige inte det? Det är ett annat land. Vi börjar där.
med andra politiker.
Med andra politiker. Med helt andra liksom...
Andra diskurser. Och,
ja, och en helt annan situation. Vad fan vet jag hur det ser ut i Danmark liksom?
Mm.
Men Sverige och... Nu inte Finland heller då. Men Sverige och liksom Storbritannien är de enda länderna som inte stänger gränsen. Bara gör som alla andra. Bara, när var det liksom?
När var det en bra idé?
Ja. Alltså, jag förstår inte.
Den här att lägga sans på hyllan verkar vara ganska populärt nu, känner jag nu. Men också, ja, det är obehagligt att följa med, vad ska jag säga. Vad kallas det, en sån här logik som finns där? Som människor liksom blir tvungna att följa just av de här politiska pressen. Men du såg till exempel hur teatrarna stängde i slutet av veckan.
Mm.
Då gick det till så jag råkade jobba lite för ett utvecklingsprojekt vid en teater och fick följa den här interna kommunikationen inifrån då, vilka meddelanden som kom.
Ja.
Först var det bara det här att tvätta händerna och hålla hemma om ni nyser. Mm. Och på något sätt kändes det som att det var liksom bra.
Ja.
Okej, vi fortsätter.
Ja.
Vi körde, vi hade premiär på onsdag.
Ja.
För det här en nyskriven pjäs av Markus Rosenlund. Och ingen mer med det. Salen var full.
Ja.
Det var fest efteråt. Följande dag kom besked att vi ställer in fredag och lördag föreställningen.
Ja.
Jaha. Okej, okay. Då vet man ju vart det barkar.
Ja.
För det slutar ju inte där.
Nej.
Och före det hade det här teatern jag jobbar för att en del av Helsingfors stadsteater som har en jättestor, vad kallas det, första scen.
Ja.
På ungefär, var det 800, nästan 1000 personer.
Ja.
Och då kom ju den här dekreten mitt i veckan, 500 max
ja.
Får samlas.
Ja.
Så de försökte faktiskt med att vi gör så att vi släpper in 499.
Ja.
Och så visade det sig att ingen kom.
Nej, det är ju problemet. Det är klart att ingen kommer.
Men det var ganska kyligt tyckte jag. Hur sådant sen går igenom, liksom, hur kommuniceras sådant ens liksom ut?
Men
så gick det ju till det att vi håller stängt över veckoslutet, vi kollar på måndag. Och sen hann det inte ens gå till slutet på fredag kväll för det meddelar när vi stänger fram allting fram till 12:e i 4:e.
Ja.
Så, ja.
Men det där är ju också, om man är lite krass, så är ju skillnaden mellan att ställa in och inte ställa in är ju en ekonomisk fråga.
Mm.
Inte nödvändigtvis i första hand en hälsofråga.
Inte nödvändigtvis, nej. Men det handlar, nu har ju folk som ofta har köpt en biljett i förväg. Och jag menar, det är inte ovanligt att man spelar för halvfulla läktare och sådär. Så det finns nog också den här, vet du, ska vi säga, den hälsoaspekten i det här, tänker jag mig, som man tänker på.
Ja, absolut. Jag menar inte så. Jag menar mer som att ur en, liksom, om jag är arrangör av vad som helst. Och det såg man ju nu, det var, Jonas Gardell fick ju skit för det. Han gjorde ju något liknande där. Där han hade en föreställning som tog typ 540 åskådare.
Uh-huh.
Hade slutsålt någonstans. Och så helt enkelt så sa han bara, vi kommer att kontakta dem på sista raden, de här 40 människorna. Och säga att era biljetter
gäller inte.
Ni får något annat istället. Men ni andra 499 är jättevälkomna. Och vad han minner på det är ju att då behöver han inte lämna tillbaka några pengar överhuvudtaget.
Mm.
Samtidigt som det sannolika är att det kommer inte några.
Mm. Mm.
Så det är klart att det blir ju en konflikt där. Och det är ju, jag fattar det. Jag tycker att det, man kan inte kritisera det heller. Alltså problemet med den här liksom ekonomiska kedjan är ju att alla har ju en leverantör.
Så är det ju. Det är precis det som är problemet. Och också om man tänker på bara skådespelarna på teatern. Många är frilansare och får betalt per gjord föreställning. Liksom, så här. Så det är ganska hårda villkor.
Ja.
Och det är nog många av de här som uppträder för människor som kommer att vara i stora problem. För det här är inte rika människor heller.
Nej, alltså, klart inte.
Som, det här, som lever hand till mun ofta liksom, på sina frilanskontrakt. Och sånt här. Så där säger jag att man borde liksom, före man nu börjar stänga ner allting. Alltså, att man på något sätt tänker sig att man tar sitt ansvar samtidigt också. För de som, inte kanske för de som har köpt biljett, det kan de säkert avvara.
Ja.
Men för de som liksom är beroende av en som arbetsgivare.
Ja.
Jag hoppas att det finns någon sån beredning. Nu så gjorde väl USA så att han utlyste för andra gången på 2 år nationellt nödläge.
Ja, ja.
Det är så. Förra gången på grund av immigrationen. Va?
Ja.
Och nu är det sen liksom så att säga på riktigt. Men det betyder att 40 miljarder dollar frigörs till att det spenderas så som det anses bäst.
Ja.
Och då hade det talats om att man skulle göra en sån här handout till exempel. Och, liksom, och sen försökt förstås stödja businessar och sånt här så att de slipper sätta människor på gatan. För att om man nu liksom låter det här på riktigt haverera ekonomiskt så här, så kommer någon som noterar, jag säger inte att huruvida de har rätt eller inte, men vi kommer att se konsekvenser av det i tiotals år. Och det här, om vi på riktigt bara liksom tänker att rädda sig den som kan nu.
Ja.
Så
det är ju väldigt mycket enklare.
Det är jag nog lite rädd för.
Det är ju väldigt mycket enklare att starta igång någonting om folk har kvar sina jobb än att göra det när de är arbetslösa. I det läget så är det liksom en jävla apparat.
Ja, och jag tycker också att det, liksom, det är mycket lättare att lägga ner, jag skulle säga, en teaterverksamhet än starta upp den igen.
Exakt. Mm.
För att vi borde åtminstone definiera när, vilka liksom parametrar ska uppfyllas för att vi ska kunna köra igång igen.
Yeah.
Och säga att det där, och kunna säga att det är safe.
Yeah.
För det kommer att vara lika osafe. Den 12:e i 4:e antar jag.
Ja, alltså fast det var ju precis som nu idag, bara en timme sen så kom det. Nu, vad är det idag? Nu är det alltså lördag kväll. Så kom det att det var den första återfallet i Japan. Det var en japansk kvinna som hade haft corona, blivit utskriven och sen fick igen corona.
Yes, so.
Och vilket inte betydde
nödvändigtvis
att förmodligen innebär bara att hon att det fanns kvar i kroppen helt
enkelt. Yeah.
Och att hon hade skrivit ut för tidigt. Men ändå. Och det, alltså jag upplever det som att det är verkligen det som är huvudproblemet här nästan, är ju att i all sin hemskhet så att människor kommer dö, men jag fattar det som att det är ändå inte så pass många fler som dör av det här än någon annan liknande epidemi, utan liksom
det får man inte säga i det här jävla landet.
Ja, men alltså, min poäng är liksom kanske här att hade någon sagt så här att det här kommer vara över den 30 maj 31 maj, då tror jag alla skulle bara, fine, vi sitter hemma och glor i 3 månader.
Det är en lång tid.
Men alltså, alltså ändå, det är ändå men okej,
tar du två veckor i gången åtminstone.
Okay.
Jag fick också vet du någon som skulle ha så litet barnkalas i slutet av maj ja. Som är vet du där på stämman och vet du gruvligt allvar förklarar att nej, vi måste nog ställa in nu.
Ja, jo, jo.
Men det är 2,5 månader tills dess.
Nu missar du min poäng fullständigt. Min poäng är ju då att jag tror att det här skulle bli hanterbart om man visste att det fanns ett slutdatum.
Aha.
För då tror jag att alla skulle kunna planera för det. Nu är det ju hopplöst att planera för någonting överhuvudtaget.
Ja, det är ju det som är det.
Vad ska du göra i sommar? Det här, liksom? Ja, fan vet jag. Jag vet faktiskt inte vad jag ska i sommar. Alltså, det får bli som det blir.
Mm.
Köpa flygbiljetter nu. Visst, Finnair säger att man kan boka om flygbiljetten till sista november eller vad det är.
Mm.
Men ändå, liksom, det känns inte lika kul att boka någonting nu. Man vet inte riktigt.
Ja.
Under tiden så har alla hotell kraschat ändå, så vi ska ens bo i sommar ändå.
Apokalypsen nu.
Ja. Nej, men för vissa branscher tänker jag.
Ja.
Alltså, fan, äga ett hotell just nu kan inte vara fest.
Säkert inte, nej. Speciellt inte om man blir heter det, om man får en smittad person.
Det var ju mycket skadeglädje igår också, eller när jag läste om att många som Airbnb är liksom uthyrare så hamnar i rejält i skiten.
Säkert, ja. Ja,
jag läste att de liksom har investerat allt de har i 5 lägenheter eller 10. Och så bara, nej.
Ja. Nej, och det är därför det känns lite som ens ansvar att upprätthålla någon slags normalitet.
Mm.
Och i mån av möjlighet göra de saker som man har tänkt göra.
Mm-hmm.
Speciellt, okej, nu finns det väl sådana här hotspots där det kanske inte lönar sig att åka nödvändigtvis. Mm-hmm. Alltså, nu är jag inte på väg till Milano, men inte så långt därifrån ligger ett ställe som heter Nice och Marseille dit jag är på väg
ja.
Den 30 mars. Och jag har inte fått någon avbokning på den. Jag har en bil som väntar på mig där.
Ja.
Vi har bokat boende för några nätter färdigt och sånt här. Vi är på väg med hela familjen
ja.
Efter studentskrivningarna.
Ja.
Och jag har jäkligt svårt att släppa tanken på att åka.
Ja.
Och alla är så här, you ain't going nowhere. Det är helt självklart att liksom, det här vansinne måste upprätthållas. Liksom.
Ja.
All liksom, sån här tanken, nej men vadå, nu är det pandemiskt.
Ja.
Eller till och med endemiskt. Det bor i mänskligheten, det här viruset nu.
Ja.
Det spelar liksom väldigt liten roll om jag befinner mig i Helsingfors eller i Provence,
ja.
Tänker jag.
Ja.
Och med tanke på, okej, det har varit 1000 upptäckta fall i ett land med 30 miljoner invånare.
Ja, upptäckta fall, ja. Det är väl de testar inte så många.
Nej, men liksom, ja. Jag hade räknat med att vi kommer alla att få det.
Ja.
Och jag känner att det kanske inte är någon skillnad om jag får det här.
Nej.
Och det här är ju, jag kan förstå att det här känns ganska oansvarigt som tänkande.
Ja.
Men vad ska jag göra liksom? Jag kan inte med tanken på att jag ska bara sitta hemma. Det är som om, har ingen tänkt efter vad det innebär att sitta hemma i en vecka?
Mm-hmm.
Har ni aldrig prövat att göra det?
Mm-hmm. Mm.
Har ni aldrig haft sjuka barn till exempel? Ja. Så ni inte kan gå ut till exempel.
Ja.
I en vecka. Du blir galen efter 2 dagar.
Helt korrekt, ja.
Det är fullständigt liksom galen. Du börjar säga saker, du blir irriterad. Liksom.
Ja.
Ingenting rör sig i huvudet. Och sen liksom har du det här sociala trycket att du inte får göra någonting också. Jag tror att folk inte riktigt tänkt igenom det här nu. Alltså.
Nej, alltså det är ju en... Det kommer ju... Alltså,
man vill ju inte att sjukhus ska överbelastas.
Det kommer komma exakt, det är väl det som är... Och det är väl det alla säger. Sjukhusen får inte överbelastas.
Mm.
Okej. Så det är ju punkt 1. Och uppenbart så är det ingenting som folk skämtar om heller. För att man tänker på vilka enorma ekonomiska värden som går till spillo just nu. Så är det ju... Jag menar, om vi jämför med klimathotet. Hur lite någon människa överhuvudtaget gör.
Mm.
För bara, om det innebär den minsta obekvämlighet. Eller minsta ekonomiska förlust. Så är det ingen som känner för att göra det här. Helt plötsligt så bara... Nej men fine, Jokerit ställer in sin säsong. Jokerit kommer inte spela slutspelet i...
Sådär.
Ja, så. Yep. Så lätt gick det beslutet.
Yep.
Och man bara... Aha, det var så enkelt.
Ja, så det kan man ju göra, ja.
Och då tänker jag så här. Det enda sättet att rationalisera det är ju att... Nej men det här hotet är på riktigt. Det här måste vara så jävla kraftfullt och hotfullt. Att de går med på det.
Inte en enda hockeyspelare kommer att dö av det här.
Nej, men alltså, min poäng, alltså, exakt, ingen kommer dö, exakt, ingen
om du är under 80 i stort sett, va? Ja. Så kommer du att få milda förkylningssymptom på sin höjd.
Jag har läst skräckhistorier såklart som det finns.
Ja, det finns det förstås alltid, ja. Men det här, ja.
Det är liksom, det så sent som idag läste om en kinesisk sköterska som hade varit 40 år och helt frisk och jättebra och dog så hemskt.
Knallfall.
Ja, typ.
Okej, okay, det är hemskt.
Det är klart det är hemskt, och det är klart du kan hitta sådana fall om du letar. Men det är ju intressant tycker jag att just att alla de här enorma följdverkningarna, det ekonomiska, så många människor får förlora sina jobb, egenföretagare som kommer att torska allt de har. Alltså var och en av oss i stort sett kommer ju känna av det här länge.
Mm.
Och det tycker alla är fine. Det är ett fine pris att betala.
jag håller inte riktigt med om det.
Socialt pris också, som du precis som säger. Mm. Alltså det här med glor, ingen... Nu var det i och för sig, när jag gick promenaden i Funktionahagen, sitter här på Nylandsgatan i Helsingfors. Så det var en promenad genom centrala Helsingfors. Och jag kan inte tycka att det var jättetomt på restaurangen till exempel.
Det var det?
Nej. Jag tyckte det kändes som att folk ändå var ute och liksom åt.
Mm.
Säkert om man skulle gå in och kolla restaurangerna skulle det vara yngre än vanligt.
Mm.
Mm. Men ändå, du vet. Men såklart kommer det sociala priset vara också väldigt stort. Alltså bara en sån sak som att folk inte kan träffas över liksom landsgränserna. Det går inte längre.
Mm.
Alltså du, jag menar, ta en sån sak. Jag skulle åka till Göteborg den här veckan, det var inställt. Och hade jag velat åka nästa vecka, då kan jag inte det längre nästan. För att Finland ställer in sina flyg. För det är ingen som flyger. Inte för pandemins skull, utan för just det för få som köper en biljett.
Precis.
Samma till Stockholm. Och det är ändå grannlandet. Alltså det är ju... Det är ju enormt.
Det är fascinerande hur snabbt du kan stänga ner allt.
Allt. Men det tycker jag nästan. Det är väl ett, och som sagt, för att jag ska överhuvudtaget kunna liksom ta in det, så måste jag anta att det här viruset är ett sånt stort hot mot just så många människor och deras liv.
Men tänk på det, det här viruset kommer aldrig att få bort.
Nej.
Det är endemiskt i mänskligheten nu.
Det är ju inte mässlingen heller.
Det här är liksom, som jag tycker att folk inte riktigt har tänkt på. Att, för att sen när de säger, nej men nu öppnar vi ishallen igen.
Ja.
Så liksom...
Men idén då är väl att då ska väl så många ha immuna?
Jo,
men
det kommer ju ändå att liksom vara som så här, nej, jag tänker aldrig gå ut bland folk igen. Du kommer ju att säga det här också. Alltså. Tror du inte? Jag tror att det känns lite som människor är jäkligt beredda på att liksom isolera sig från världen.
Ja.
Vet du, och bara lämna hela det här liksom, ja, hoppa av ekorrhjulet och liksom nu bara coasta mot en osäker närmast framtid med en massa toapapper i bakfickan. Liksom.
Jag tror inte på att det är... Och det var det som jag fattade som hände i Italien.
Jag menar, man kan tvinga folk att stanna hemma. Så här, ja. Men du kan inte tvinga dem att gå ut längre efter det.
Nej.
Det är det här som är problemet.
Men det kommer de ju göra. Även det här kommer ju passera.
Tror du det?
Ja.
Jag tror att den här idiotin har nu liksom... Jag tycker att så som jag ser människor agera nu, så jag skulle inte alls vara förvånad om det verkligen liksom blir en sån här ganska long lasting effekt av att människor inte går ut, vet du.
Mm-hmm.
Och vet du, slutar konsumera tjänster och vet du, tar den här möjligheten att hoppa av livet så att säga.
Mm. Du tror att det finns en inneboende vilja till och med?
Ja, det tror jag absolut att det finns.
Mm.
Det tror jag att det finns. Mitt intryck av det här introverta folket som vi lever bland är att de skulle nog helst bara sitta hemma.
Mm.
Helst är man nog bara hemma. I sin soffa med sina fula tapeter och sina vidriga gardiner och allt och vasen på det här. På bordet. Och öl i kylskåpet och toapapper där. Då, liksom. Där har du livet, vet du, inte behöver man något annat alltså. Allt annat är bara besvär.
Mm. Alltså, nej, jag tror det var fel. Jag tror att det här, likt allting annat, kommer passera. Ta efter 11 september 2001. Man trodde att allt, nu, det här ändrar allt. Ja, det ändrar en del.
Det ändrar en hel del nog, ja.
Men det ändrar inte allt. Det är inte så att det var en radikal liksom... Folk fortsatte och liksom, det blev inte tredje världskriget. Men det visst så ett afrikanskt krig som tog ett tag, men
nej, men där kunde de ju, om du talar om att alltså det som blev kvar därifrån är ju den här misstron mot islam.
Uh-huh.
Som nu är liksom pandemisk.
Uh-huh.
Eller endemisk i mänskligheten också.
Uh-huh.
Och vi ser följderna av det fortfarande pågår i Kina med Rohingyas, alla de här liksom.
Uh-huh.
Så och Indien. Så att
jo, men det ändrar inte folks livsval.
Okej, folk vågar flyga. Ja. Men bara om de blir rövfistade först.
Jo, det är sant.
Och sen här. Så att jag skulle inte underdriva alls liksom den här effekten av 9-11 och hur den liksom förstörde mycket av den liksom frihet som fanns.
Okej, fair enough. Det är sant. Det var kanske ett jättedåligt exempel.
Det är inte riktigt jämförbart. För där, du kan liksom... Jag tror den här möjligheten för människor att ha en orsak att undvika andra människor,
mm-hmm,
är så kittlande för det här, för mig, för de här människorna, speciellt i det här landet. Att,
mm-hmm,
och kanske på annat håll också. Så att det blir nog jävligt svårt att få ut människor,
mm,
att börja konsumera igen, mm, att vilja resa igen och allt sånt
här. Jag märker i min egen krets här att det är många som väldigt tidigt och för en ganska lång tid framöver verkar tycka att nej, men, som du säger, vi ställer in det här. Och jag,
om du ställer in ett barnkalas, ja, 2,5 månader framåt i tiden, då hade du inte velat hålla det där kalaset från första början.
Ja, okej. För mig är det mer just den här ångesten. Det är mer ångest bara. För mig skriker ångest. Det här är liksom bara en sån panikreaktion. Liksom bara...
Men hur låter man sig själv gå med i sånt?
Jag vet inte.
Jag försökte gå ännu på alla de ställen. Jag skulle gå på det på onsdag.
Mm.
Onsdag gick vi på teater. Ja. Sen på torsdag tänkte jag, ska jag gå på en konsert. Den blev förstås inställd.
Såklart.
För att någon av dem hade snuva. Och då tänkte de att då kan vi nog... Då är det lika bra att ställa in allting. Och man bara, nej. Det är jättedåligt. Ja. Klart, vet du. Ja. Att den här... Jag vet inte vad jag ska kalla det. Det finns någon slags liksom... aptit för att hoppa av ekorrhjulet som jag tror att människor kommer att utnyttja.
Fast jag undrar, det kan inte vara hela förklaringen. För jag känner så här att, okej, vi tar ett annat exempel som ligger oss båda nära om hjärtat. Premier League, mm-hmm, den engelska fotbollsligan, som nu med all sannolikhet kommer att, de har ju redan tagit beslut om att de ska inte spela matcher.
För det 12.
12 april var det, va?
Det är någon slags magiskt datum, har jag märkt.
Ja, vilket ju bara är ett sätt att förskjuta ett beslut. Allt tyder ju på att de kommer liksom skyffla det här vidare och säga att säsongen är över.
Mm.
Precis som förmodligen EM kommer inte spela. Alltså precis för Champions League kommer liksom antingen spela
alls. Det jag menar. Vad är det för goda nyheter vi behöver för det 12 april som ska göra att vi kan fortsätta och säga okej, okay, vi blåser igång igen. Nej, men, för att teatern ska komma igång igen.
Här,
för att konserten ska komma igång igen. Vilka är de?
Jag tänker så här att... nej, men alltså... nej, det finns inga sådana goda.
Nej, för vi kommer inte att ha utrotat det här viruset, nej, fram tills dess.
Nej.
Men nu har vi sett, okej, idag kom det att den första kullen av intagna på HUS, alltså Helsingfors Nylands, mm, sjukvårdsdistrikt, är nu tillfrisknade,
ja,
och hemförlovade.
Ja.
Den första kullen på det 6 eller 8 personer.
Ja, bra.
Det är ju nice.
Ja.
Och, ja, men inte räcker det? Räcker det?
Nej, det räcker såklart inte.
Jag menar att man kan bli frisk liksom.
Jag tänker så här, återigen. Jag ställer det här mot ekonomiska värden. För att det verkar som att ekonomiska värden i slutändan kör över ett mycket annat. Vi tar VM i Qatar. Hur många dött för att bygga de jävla fotbollsarenorna?
Så det var ju vansinniga siffror. Alltså, tusentals människor.
Exakt. Mm. Så såg jag en nyhet igår från, jag tror det var Wolverhamptons. Alltså Premier League-klubbens Wolverhamptons manager. Som var liksom sådär att fotboll spelar faktiskt ingen roll när folk dör. Och Jürgen Klopp, Liverpools manager, som ju har en del att förlora på det här, kan man säga, minst sagt. Skrev ju ett långt brev idag eller igår om samma andemening, att fotboll har inget värde. Fotboll har inget värde. Det är människoliv som räknas.
Oh.
När hände det? När beslöt vi oss
igår.
För, tydligen så igår, så blev plötsligt människoliv mycket, mycket mer värt än fotbollsmatcher. Och visst, man kan väl hävda att de här ingår inte i skurkorganisationerna FIFA eller UEFA.
Mm.
UEFA har ju fortfarande ställt in någonting, och inte FIFA eller något utstånd. Men Och menar, men någonstans, någonting har ju hänt som har gjort att det här har fått en sån enorm vikt att man kan just, det finns inga andra värden överhuvudtaget. Och så jag sitter inte här ens och kritiserar det, för jag har ingen aning. Fan vet jag, liksom.
Nej, man vet ju inte.
Nej, jag menar, det kanske är så att om en vecka sitter vi här och bara, oj fan, det tog en miljon finnar dog, det var inte så bra. Men återigen så har jag ingen aning, så vad fan liksom. Men det är ju såklart så att just nu sitter man med ungefär samma information som alla andra. Och just den där jämförelsen, liksom, att det är helt fint att folk dör i situation X. Men det är absolut inte okej nu.
Nej, nej, nu får det inte hända.
Nej.
Nej, är det för att det här är liksom en överflödig grej då? Som det här. Vi har inte råd att bli av med någon. Men ja, vi har tydligen råd med vad som helst också i förhållande till det här.
Ja, ja.
Vi kan ju stänga ner allting.
Det var fascinerande igår. Det var, jag tror att det var svenska staten skulle ta ett nödlån på 500 miljarder. Vadå? Sådär, halva statsbudgeten typ.
Ja.
Som bara plötsligt finns. Det bara fan, de pengarna finns bara plötsligt.
Jep, de finns ju. Ja.
Och man är såhär, okej. Okay. Vad bra. Hoppas de går, roligt, de går ju till bankerna. Och sen hoppas vi att bankerna tycker att det är kul att låna ut dem igen.
Ja.
Det är så fascinerande hur det systemet funkar.
Varje gång samma sak.
Bara, kan man inte villkolla den här pengarna? Så bara, nej, det går tyvärr inte.
Nej, nej. Tyvärr. Nej, vi har snackat med banken, de vill inte.
Nej, så, exakt så. Banken är så jävla bra. Lysande affärsmodell. Men hej då.
Ja. Men ja, tillbaka till Premier League ännu, som vi ibland brukar tala om en hel del. Vad tycker du nu att... Vad borde man göra med trofén som ju är nästan utdelad redan? Liverpool leder med nästan ointagligt försprång. De behöver vinna två matcher till.
Två matcher till. Mm.
Och då skulle de teoretiskt ha säkra segern i ligan. Nu är det efter att ha väntat 30 år på för att få vinna igen.
Ja.
Så är det här, så kan det här vara ganska jobbigt för sådana som hejar på dem.
Ja.
Tror du att det finns en vilja att ta emot den här trofén, eller nu dela ut den liksom, okej, vi skiter den här säsongen, vi prövar på nytt i höst igen.
Ja.
Här får ni bucklan, tack och hej.
Ja.
Det är ju inte ett sätt man vill vinna på.
Nej, det vill man inte.
Nej.
Och det kommer ju ingen av de andra lagens fans någonsin liksom,
att gå med på.
Nej. Alltså, det kommer ju aldrig vara på riktigt.
Ja, det kommer ju bli hånade för resten av,
ja,
av historien alltså.
Ja, korrekt.
Speciellt med tanke på att efter den här korta pausen som inföll här i februari, eller ja, mitten på februari när var det, och det spelades mera cupmatcher och sånt här, då började de ju förlora plötsligt.
Ja.
De drog väl tre förluster på rak. De har inte förlorat...
Jag tror de har förlorat fyra av de fem sista matcherna.
Precis, nu ja.
Efter typ inte förlorat ett år.
Efter obesegrat i basically 2 år, ja.
Ja.
Ja. Och så att bara en sån sak, att det där... Det kom ju verkligen i grevens tid innan de schabblade bort den här ledningen liksom.
Ja, så kan man. Det hade varit intressant faktiskt. En parallellt universum.
Ja,
så,
ja.
Men de...
För det här kommer jag ju inte att låta mina vänner som hejar på Liverpool glömma liksom.
Nej.
Att, men vi såg ju en tydlig trend.
Ja.
Vet du, ni ska förlora resten av säsongen och bucklan anyway.
Ja.
Men grattis nu.
Ja. De, alltså, det är ju... Det är klart att det måste vara otroligt bittert. Men och där får man väl ge Klopp att han åtminstone har... Jürgen Klopp är ju uppenbart ingen dum kopf. Liksom. Han verkar ha huvud på skaft. Och man såg ju på honom att han är ju... Han verkar vara en person som är extremt sympatisk i medgång. Men inte så sympatisk i motgång.
Mm.
Så fort det går lite illa så ilskar han till rätt rejält.
Mm. Du menar han inte gillar att förlora heller? Liksom.
Precis, det är väl kanske därför han är där. Nej. Men... Oavsett så får man ge honom att han var ganska stor nu i liksom, åtminstone hur han yttrar sig om det här. Jag menar, han kanske inte har något val, men han var ju väldigt sådär liksom, att det här nu, det var det. Och vi kan inte göra så mycket av saken och liksom, förhoppningsvis så innebär en inställd säsong att liksom, saker och ting blir bättre.
Mm, i världen.
Men det finns väl alternativ, om jag fattar det som... Så fanns det väl, de har väl tre alternativ och vi inte minns alla kanske. Men ett var ju bara bryta nu. Och så bara, null void, ingen vinnare.
Ja, det skulle vara ganska ohemult också.
Det är ganska ohemult, ja. Samtidigt så är det på sikt, tror jag, det som egentligen är den faktiska konsekvensen. Det här kunde vara den säsongen som aldrig hände.
Mm. En spöksäsong liksom.
En spöksäsong. Mycket av det här året kunde vara det här året som aldrig hände.
Det har varit ganska konstigt år hittills.
Ja.
Hela 2020 måste jag säga.
Ja.
Men vad tror du med sån lösning då? Eftersom de nu ställer in med, var det nu 100% att det blir inga EM-matcher?
Var det så?
Det vet jag inte, men de är åtminstone förberedda på att blåsa av hela,
ja,
hela tårtan.
Ja.
Så min rekommendation skulle väl kanske vara då, eftersom, och nu ska vi väl säga i något skede här, att vi har ingen aning om vad vi pratar om här.
Nej.
Och jag hoppas att alla som lyssnar liksom inser det.
Ja.
Att det här är inte liksom någonting som man kan säga. Ja, men Janne och Peter sa, alltså det måste vara så. För det, så är det inte.
Jag kan nästan säkert säga att det har ingen någonsin sagt.
Jag hoppas det. Mm. Jag vill bara understryka det här. Mm. Att ni ska inte sätta sitt liv på spel. På grund av att jag själv är beredd att göra det.
Aha.
För att åka till Nisse eller något sånt.
Aha.
Jag menar, vi ska se. Men 12.4, vi tar beslutet. Fuck all. Vi det här. Nu blir det ju då marginal in på sommaren.
Ja.
Så vi kan till och med ta en månadspaus, till och med en, vet du, 6 veckor, 8 veckor.
Ja.
Och ändå också fortsätta spela in i sommaren, för det kommer inte vara någon VM i vägen.
Nej.
Så det skulle kunna vara en lösning för Premier League också.
Just det.
Och Champions League och vilka andra sådana här. För att om du har lovat människor en fotbollssommar och den inte blir av, så ska du ha en jävligt bra backup-plan, vet du. För att de här människorna kommer att gå bananas.
Just det här EM:et dock.
Nu är du ju en sansad människa.
Ja, men alltså, just det här EM:et bygger ju på att människor åker från stad 1 till 2 till 3 till 4 till 5.
Platinis fantastiska idé.
Det är som gjort för att sprida ett virus. Så att, jag vet inte. Jag, alltså, UEFA är ju en fantastisk organisation. För att de har ju, det är ju en skurk, det är ju en maffia. Av liksom rang. Och de,
talar du om FIFA eller UEFA?
UEFA, båda två. Det är samma skit egentligen. Mm. Det är bara lite mindre pengar möjligtvis i UEFA. Men liksom samma skit. Skot och kon. Och till och med när de kommunicerar om sådana här saker så kan de inte låta bli att bli liksom skurkar. Så att nu, de pratar om det här som att det finns en risk att det här kommer. Vi har inte bestämt någonting, men det kan hända. Och så liksom i en bimening bara säger de att eventuellt flyttas då damernas VM till 2022. Det vill säga, de vill flytta EM till nästa sommar.
Uh-huh.
Och eftersom damernas VM är då.
Är då, ja.
EM, förlåt. Så, ja, men då får man flytta på det. Det är bara så här. Ja,
ska
så
de,
där kan det ju bli.
Ska de spelas back to back då, eller?
Nej, men alltså, någonstans.
Eller ska tjejerna ställa in då, eller?
Någonstans får man ju liksom kanske åtminstone låtsas som att vi kan inte lägga det då, för det krockar med damernas. Som är redan planerat. Mm. Liksom låtsas som att det är ett problem. Istället för bara... Ja, det låg en mindre boy där så den fick väl flytta på sig liksom.
Hemskt.
Ja, visst är det.
De är
ju fantastiska. Men... ja, jag vet inte. Det är ju mycket som flyttas på. Allt ska ju tjockas ihop sen.
Ja.
Det är ju... De har ju ställt in allt. Allt ställs ju in. Hela jävla alltet.
Då finns det ju människor som... Nu finns det, ska vi säga så här, nu hoppas vi ju inte att någon ska omkomma.
Mm.
Men det finns ju några människor som man skulle kunna säga att skulle kanske kunna gå och pensionera sig från politiken gärna.
Okay.
Jag tänker mig till exempel på Jair Bolsonaro.
Han fick corona, ja. Mm.
Han har ådragit sig smittan nu.
Mm.
Och det var ju lite lustigt kan man tycka.
Putslustigt så.
Ja, som så här. Att ja, det kanske inte var så jävla dumt det här ändå. Om han försätts i det här, i karantän några veckor.
Mm.
Och inte behöva leka med tändstickor i Amazonas till exempel. Och sånt här under överskådlig tid.
Mm.
Nu väntar vi alltså på resultat från Donald Trumps test. Som han lät göra. Jag vet inte hur lång tid det tar det här. Men jag antar att de inte vill göra något misstag.
Svårt att se att någon stoppar upp en pinne i hans näsa. Det är väl ingen som gör det, va?
Man vet, han kan göra det själv. Han är väl bäst på det mesta.
Alltså, det här, vad jag förstått så är det som man gör testet. Man tar en sån bomullspinne och stoppar upp i näsan på folk. En bit upp. Alltså.
Så han ser ut alltså?
Hur
kan man få sin mun på det där viset? Vad är det för...
Janne visar en bild på Donald Trump för mig här.
Med den här strutmunnen.
Ja, den är ju... Ja, trademark. Men Han det spelar ingen roll om han, alltså jag tänker så här, om någon har tillgång till god vård så är det väl Amerikas president.
Ja.
Svårt att tänka mig att de skulle bara liksom,
karantäna
fumble
honom.
Liksom. Eller? Däremot,
jag vet inte
hur däremot läste jag någon som skrev att om man skulle ha corona så innebär det att han tekniskt sett skulle bli incapacitated och då blir Pelosi president. För att Pence då, ifall Pence också har det ska sägas.
Uh-huh.
Vilket ju då antogs eftersom de varit nära varandra.
Då skakar han hela tiden. Ja. Så den här senaste potpurin på när det står och sa, rör ingenting gemensamt nu. Ja. Och så går han och petar i micken och
det här är också en sån här grej. Alltså, om det är någonting, om någonting gott har kommit ut så är det ju att man själv också reflekterar hur mycket man faktiskt rör vid sig själv.
Mm.
Sitt ansikte hela jävla tiden.
Man gör det. Utom Trump som inte har gjort det på flera veckor.
Alltså.
Sa han.
Alltså.
Han saknade, sa han.
Herregud. 2-0 för mycket. Ska vi hoppa bort från corona bara en kortis? Det har hänt en annan grej som jag gärna vill prata med dig om. Ja, det är en grej som helt
har det tog bara 45 minuter.
Ja, men det måste ju gå så ge såklart.
Vi tar en paus nu och sen återkommer vi till andra halvlek.
en av historiens i alla fall mest spelade och vad många anser är bästa låtar är
Bohemian Rhapsody.
Stairway to Heaven.
Ja.
Med ett mycket kända gitarrintrot.
Mm. Den ligger på min lista.
Ja, vi pratade
om låtar jag aldrig vill höra igen.
Vi pratade ju om modern musik för några veckor sedan eller för några månader sedan kanske med där vi pratade om hur musiken har ändrats och låt som Stairway to Heaven förmodligen inte skulle göras idag för att den har för långt intro.
Mm.
Man behöver en hook som kommer tidigare och en refräng som kommer tidigare och så.
Sant. Och gärna börja med refrängen för tiden.
Ja, eller de har vunnit ett copyright mål mot för plagiat då, där det hävdades att Stairway to Heaven var en kopia av låten Taurus av rockbandet Spirit.
Aha.
Från 1968.
Aha, så rätt samma tid redan.
Ja.
Okej.
Och det här har varit många turer om då. Och nu har de fått rätt, Zeppelin. Och här är intressant. För att vad som har hänt var att nu ska vi se om jag kan hitta vad det hette nu då. Men det finns en lag om copyright från USA från 1909. The Copyright Act.
Uh-huh.
Och det täcker bara sheet music, alltså nedtecknad musik.
Ja, alltså noter va?
Inte ljud.
Precis.
Ljud kom bara 1972, det vill säga efter 68.
Aha.
Det här hände.
Spännande.
Och då hade de i domstolen lyckats få det till att juryn skulle inte få höra de här låtarna. Utan bara
läsa.
Bara läsa man.
Och visa hur lika de är liksom.
Mm.
Aha.
Ja, och det här tyckte jag var superintressant.
Vilket trickeri.
Ja, vilket trickeri. Och dessutom då så finns det någonting som heter The Inverse Ratio Rule.
The Inverse Ratio.
Mm, sen 1977.
Aha.
Och det handlar om hur pass mycket tillgång den som anses ha kopierat någonting har haft till låten som de anses ha kopierat.
Ah.
Om man anses ha hög tillgång, haft det, då minskar liksom bevisgränsen, finns ett ord som är mycket bättre, som jag inte kommer på just nu, för den som ska försöka bevisa att det har liksom kopierats. Så
om man har hört den flera gånger så är man mindre skyldig?
Om eller? Man anses ha haft tillgång till låten så är man sannolikt mer skyldig.
Aha.
Det vill säga,
det låter logiskt.
Då behöver låtarna låta mindre lika än om jag inte haft anses ha tillgång. Om jag inte haft tillgång alls, då kan jag, vad jag förstår, i princip skriva samma låt.
Mm-hmm, mm-hmm. Okay.
Och det är fortfarande inte plagiat eftersom vad fan liksom.
Yep.
Det här tycker jag är superintressant. Sen läste jag en annan nyhet som var väldigt på samma tema. Och det var, det är en hobbymusiker som har anlitat en programmerare. Och så har de låtit en datoralgoritm skriva alla melodier som är möjliga i C.
Med utgång i C?
Ja, två takter. Så om det är 4/4 så är det 2 takter då.
Uh-huh.
8 noter.
Right.
Och helt enkelt bara sen släppt ut det. Sagt att det här är fritt att använda. Alla låtar som någonsin kan göras.
Wow.
I syfte då att kunna gå till folk som till exempel det här Spirit då. Och säga, ni tror att någon har snott er låt. Nej, ni har snott min.
Just det. Spännande.
Ja. Exakt hur det här ska sen, om det här har någon verkan eller inte, går ju för tid att säga.
Men det här måste vara för framtiden då? Liksom.
Ja, ja. Men det blir 68,7 miljarder olika melodier.
68,7
miljarder.
Miljarder olika melodier.
Ja.
Okej.
Okay. Det här är ju dystopiskt, naturligtvis. Och samtidigt på något sätt lite fint.
det åtminstone har någon gjort det.
Ja.
Ja, man blir så här, bra, prata inte bara om det, gör det liksom. Ja. Okej, så alldeles datorn genererar de här då.
Ja.
Och de finns de alltså, de finns att lyssna på då liksom.
Ja, han har släppt ut dem helt i någon, vad det heter, någon mjukvara på något sätt.
Uh-huh. Så att, det tar en hel del gigabyte.
Ja, det måste göra.
Mm. Eller räcker det med att de hypotetiskt potentiellt finns tillgängliga?
Nej, det här pratar vi nog melodier faktiskt.
Just det,
ja.
Som måste kunna finnas ute och höras liksom.
Ja.
Ja. Spännande.
Så det är släppt musik.
Ja. Cool.
Ja, så nu kan man ge upp den.
Så gick det för Page nu då? Jimmy Page? Var det...
Nej, de vann ju.
Och det betyder att Spirit får inga pengar och...
Ja.
Och Jimmy Page och Robert Plant fortsätter vara stenrika.
Ja, vill du höra melodin?
Nå, varför inte? Medan vi ändå... sitter här på paus.
Ska se om jag kan hitta den. Vill minnas. Okej, det var reklam. Jag har bort ljudet lite grann. Ursäkta. Ska jag bara plocka fram den här hela melodin. För när man hör melodin så
är det kan Spirit man få... du lägger på nu?
Nu lägger jag på Spirit här, okej? Okay? Och lägger den väl hyfsat närmare mikrofonen där, så får vi se om ni tycker att det här är...
Ja.
Det var ungefär det.
Ja.
Det får man hävda ganska
likt. Nu vill man ju börja sjunga. There's a lady.
Förlåt gärna, nu hörde du den utan.
Ja, fast det var fräscht med lite ny tappning. Alltså. Det är lite som en Page som har varit full och spelat fel där mot slutet.
Ja. Lite så.
Men bra, okej. Okay.
Mm.
Och på något sätt så lyckades de ändå vinna.
Ja, för de fick ju inte höra det. De fick ju bara se det.
Fantastiskt.
Säga. Ja.
Wow.
Ja, faktiskt. Ja, det är ju... jag tycker det är jätteintressant. Jag såg ett... det här är verkligen stickspår, men jag såg en hel... på SVT finns det ju... har funnits i alla fall ett program som heter Hitlåtens historia.
Ja.
De har tagit en hitlåt. Till exempel då... en sån här stereo eller någonting. Och så har de helt enkelt bara dragit. Hur kom den till?
Mm.
Och en av de låtarna var Viva la vida med Coldplay.
Ah.
Vilket ju också är en låt som har hävdats.
Var det en kopia? Ja.
Oh ja. Och då faktiskt var en del av programmet. Gick den till en expert inom den juridiska delen av liksom låtstölder. Och han menade att det inte var en stöld enligt de kriterier som finns. Men om man lyssnade på de två så hörde man ju att, vänta nu, här finns det någonting.
Detsamma, ja.
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 Men jag tror att alla som någonsin har hållit i en gitarr eller spelat piano har väl undrat lite grann, hur kan det finnas nya melodier?
Mm-hmm.
Så att, det är klart att... Jag skulle kunna hävda.
Kommer vi in på kulturell appropriation, appropriering här nu? Att appropriera en annans melodi och sen vad ska jag säga, ekonomiskt exploatera den. Är det jämförbart med den här idén om appropriering av någons kultur då?
Nej.
Inte direkt, va?
Nej.
För att om man säger att det borde ju vara tillåtet att spela vilken låt som helst.
Ja.
Men Håkan Hellström borde ju vara fälld 8 gånger om i rätten för,
ja,
för olika stunder.
Ja, han är ju ett mysterium att han inte har blivit...
Ja.
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 Jag menar, jag älskar Håkan Hellström, men han har ju snott hälften av allt han gjort.
Allt?
Ja.
Jag tror att han har faktiskt tagit allt och varit utsatt för alla de här låtarna.
Ja.
Som han har stulit från också i väldigt hög grad.
Ja, oh ja.
Men inte, lite samma där liksom att om man tycker att man inte får ta av andras låtar, så får man inte heller låna av andras kulturer. Följer det något sånt här? Vi är ju benägen att låta människor stjäla av varandra.
Finns ju, alltså det är inte lite olika saker i den meningen att om jag förstår kulturell appropriering korrekt, så är det väl att just att du, vad du gör då, det är att du utnyttjar ett överläge på ett orättfärdigt sätt.
Mm-hmm.
Att det finns en till och med underliggande rasism i det.
Aha,
att du har rätt att gå in och bara ta någonting. Alltså det koloniala liksom. Att du har rätt att ta någonting som inte är ditt.
Mm.
Medan om du snor en låt, så är det mer liksom intellektuell stöld. Alltså du...
Men om du är Page och du snor av någon stackars spirit som har 300 personer i publiken.
Jo, det ska man kunna hävda. Sen har väl de, var väl inte Zeppelin kanske så stora innan de skrev den här låten.
Kanske. Nej. Inte lika stora som idag.
Nej.
Nej.
Det är ju samma. Om du har att ta en sån låt som... Sweet Child of Mine. Klarstöld. Liksom, det är ju, jag kommer inte ihåg vad bandet heter, men det är ju, om man lyssnar på den här låten som har snott, så är det bara så här, okej.
Okay. Det sa jag.
Ja, det är samma låt. Exakt samma låt. Och det är samma sak där. Guns N' Roses var väl inte, de var ju inte stora innan det hände.
Mm. Jag tror att det är rätt vanligt alltså att framgångsrika musiker, producenter, själar och sådana här mindre bemedlade talanger.
Ja.
Att det är nog någonting som händer. Men sen är det ju inte bara låten som gör att det blir en hit.
Nej.
Jag är rätt säker på att även om hela världen skulle någon gång hört Spirits version av den, så skulle ingen ha brytt sig.
Nej.
För det är inte där det hänger. Det är inte det som gör den stor, den här melodin. Alltså.
Kommer du ihåg den här Torn med Nathalie Imbruglia?
Mm-hmm, mm-hmm.
Det var ju en, ingen stöld, men det var ju en cover.
Aha.
Av en låt som kom typ samtidigt. De släpptes liksom bara samtidigt.
Jaha, just det. Så hon
och hon råkade också vara dessutom då skitsnygg australiensiska.
Var hon australiensare?
Ja, med en video där hon liksom var skitsnygg hela tiden.
Ja, typ. Det var lite...
Alla jag kände var ju tokkära. Eller hur? Liksom.
Visst var det hemskt? Ja. Det är som manipulation liksom av unga män. Ja.
Exakt vad jag skulle komma till. Så, men det fanns ju typ någon annan kvinna som gjorde låten, ungefär samma låt liksom, uh-huh. Men som inte blev dugg lika stor.
Inte lika het,
nej,
så att säga.
Nej, nej. Och det är ju, jag kommer ihåg hur bitter hon var över det här liksom, fan. Plus att din Imbruglias låt var bättre producerad, det var en bättre låt.
Liksom. Precis, så är det ju.
Så det är ju klart att det är så. Men det finns ju någonting extremt mänskligt också i den här, alltså det oförrättade i att någon har tagit någonting som du... kom på eller som du gjorde.
Mm.
Det är ju väldigt känsligt. Ta bara en sån sak som... Jag kan ju ta till exempel en sån liten grej som... min lilla svär, trams Twitter. Liksom där man skriver typ ordvitsar eller skriver typ dåliga skämt.
Uh-huh.
Jag känner inte en spänn på det. Men då ser man ju liksom att det är något bråk. Jag tror att jag har klarat mig undan det där bra från alla håll egentligen. Men att då ser man att det är något bråk om att någon har skrivit en tweet som var likadan som någon annan skrivit tidigare.
Visst, ja.
Och det är återigen, det är ingen som har förlorat något ekonomiskt värde i det här. Det finns inte heller ingen riktig obalans i makt här. Det är bara två typer som råkar skrivit ungefär samma sak.
Mm, mm.
Och hur arga människor blir för det.
Men om någon stand-upare tar det till sin repertoar som sin egen.
Ja.
Då kanske man skulle kunna bli lite... Sådär, då
om någon jag gör ekonomisk... För, jo, det, så kan man kanske hävda. Och inte minst stand-upare är ju väldigt känsliga för det där. Alltså till exempel om man tar Amy Schumer som ju har blivit väldigt mycket anklagad för att sno skämt. Vilket man kanske kan diskutera om hon har gjort eller inte. Men hur arga folk är på henne inom den liksom branschen. Och, det är fascinerande faktiskt.
Ja. Ja, det anses verkligen fult.
Ja. Otroligt fult.
Ja, för det är ju ens levebröd.
Ja.
Det är som
men det finns något annat också, är det inte?
Visst också handlar det om artistisk integritet och sånt
exakt.
Här också. Jo, absolut.
Det här var mitt barn liksom.
Ja, ja. Och man förväntar sig på något sätt att stand-up ska vara väldigt genuint.
Ja.
Att man nästan liksom går in på teatern med så illusioner av att den här typen kommer på de här skämterna medan han pratar.
Ja.
Men okej, sen vet man ju att han övar för det framför spegeln liksom 80 gånger, vet du. Och verkligen testade på andra, vet du, sina kompisar och så här. Funkar det här? Är det bra? Och sånt här. Men sen när det går så att okej, han har inte själv skrivit det, då blir det liksom jaha.
Ja.
Jaha. Han är sån.
Allt är kul. Det är sant.
Men du. Så det där. Men jag vet inte om det finns något mer att säga det här, för jag kommer att tänka på en annan som är en sån.
Mm-hmm.
Harvey Weinstein åkte i fängelse.
Mm, 23 år.
23 år i finkan.
Mm.
I hans skräpliga tillstånd kommer han nog inte att överleva.
Nej, men det kommer inte att nå. Vad är han? 70?
Jag vet hur gammal han är, men det där. Är han faktiskt så gammal? Alltså? Jag skulle ha lagt honom vid typ 68 eller något sånt här. Men han är säkert över 70
nu. Han är 52, så alltså, han är ju 70 nästan.
Just det, 68.
Ja.
Mm. Vilken känsla jag hade.
Så då
bara genom att tänka på hans ansikte.
Så han 91 när han kom ut i fängelset.
Ja, om han kommer ut. Nu låtsades han ju se väldigt skröplig ut. Mm. Under. Du såg de här...
Ja, herregud.
När han hasar in sig på den här rollatorn inne,
ja.
Och det där.
Ja.
Och det var ju så genomskinligt som något kan bli.
Ja.
Så till och med den här domaren frågar ju, how are we feeling today?
Ja. Ja.
Not good. Better.
Det är ju inte lätt att uppbåda ett sympatiskt tillstånd för den här man.
Nej, vem var det som sa om... Nej, det här, förlåt, det handlar inte om Weinstein. Det här handlar om den här andra skurken som blev inlåst här nyligen. Alltså Roger Stone, trumskompis. Mm. Att det är svårt att tänka sig en man med färre redeeming features.
Ja.
Vet du?
Ja.
Att det liksom, att det här... Man, nej, det finns nog ingen orsak att gilla den här typen. Liksom. Nu har ju Harvey Weinstein inte varit en politisk hitman. Men det där... han är ju, vi är tillbaka i den här frågan alltså, som vi hade med Michael Jackson.
Ja.
Får man se Pulp Fiction längre? Allt det här. Men han har ju producerat några jävligt bra rullar. Liksom.
Han har producerat Good Will Hunting också. Inte?
Allt.
Ja.
Allt har gått via Miramax. Alltså.
Ja,
ja. Det är... Ja, så jag tror att frågan kanske besvarar sig själv. Men, ja. Det där. Men 23 år alltså i finkan.
Vi vad skiter får man ju i producenter i Norden förvisso.
Uh-huh.
Ingen bryr sig hur de ens har producerat en film.
Mm. Om inte filmen i fråga har vunnit Oscar och det råkar vara den enda Oscar som någon i Finland någonsin har vunnit, då bryr vi oss jättemycket.
Då kan man bry sig, det är sant. Ja.
Tack Ingvar Bergman.
Det är sant, på tal om ju någon, just det, såklart.
Mm. Mm. Som avled, hans hans likvaka, eller vad ska man kalla det, ställdes också in, det ska vara nästa vecka.
Just det.
Men och medan vi ändå är inne på det så kan vi säga att döden hann i kapp Max von Sydow egentligen.
Ja, tänkte jag. Ja.
Hur gammal var han då? 94?
Han var där. Han var över 90 i alla fall.
Ja.
Och det är ju alltså det är ju så här grej som han har väl kanske lite glömt bort sista decenniet då.
Bara om du inte har tittat på Game of Thrones.
För all del, men ändå. Liksom, han har varit kanske mindre i ljuset än tidigare. Men,
det,
men
det är typiskt 80-90 år.
Att han går och dör nu tror jag skulle ha fått lite mer uppmärksamhet under andra omständigheter som du säger. Det var inte en av de 31 nyheten i alla fall på eller 38 var det.
Det var
och liksom jag upplever det som att kanske dyker över fortare än vad det brukar göra. Alltså i nyhets cykeln fortsatte utan honom.
Ja, den gör ju det väldigt snabbt. Jag tycker att den lämnar Donner också ganska snabbt.
Kanske gjorde
kom det. Vi, och jag har noterat det här fenomenet. Alltså i ökad takt så lämnar vi de som tiden lämnar. Så lämnar vi bakom oss i snabbare och snabbare takt. Det blir en sån här ett dygns, två dygns nyhetscykel beror på hur stora personer det handlar om. Nu är Max von Sydow inte en household name längre för den här generationen
så, nej, men kanske det
som är aktiv. Och det såg man ju till exempel på det att nästan alla som överhuvudtaget rapporterade så nämnde honom alltså som Game of Thrones-kärnan.
Ja, det är ju speciellt.
Ja, och att du liksom, Ja, det krävs alltså någon. Jag vet inte vad det skulle krävas för en tidning längre att ens, att ens liksom göra den här rubriksättningen att döden han äntligen är kapriddaren, vet du, eller något sånt här.
Just det.
Men det, vem fan kommer ihåg det? Vilka år var det den kom alltså? 42?
Ja, det låter rimligt.
Som det här. Lite det sjunde inseglet. Kan det vara så länge sedan? 47 kanske. Men... ska säga. 57,
ja.
Så att det började vara ett antal år sedan.
Ja.
Men fortfarande ganska berörande och snygg film. Jag måste gå tillbaka. Jag har ju inte någonstans. Jag vet inte om den finns någonstans att se ens.
Jag tror att den finns på SVT Play faktiskt.
Är det så?
Jag tror... Jag tyckte jag läste någonstans att de la upp den nu när han dog.
Okej, jag försökte se den i sån här... I bits and pieces via YouTube. Right. För att alla hade sina olika favoritscener. Ja. Det är ju otroligt fin dialog och monolog. Alltså text i den som det där. Så lönar sig att kolla den. Och han ser ju speciell ut, Max.
Ja.
Med sitt avlånga... Kefalien.
Ja.
Som det här. Verkligen en speciell film. Så att iväg med dig. Vi följer efter så småningom.
Vi gör ju det.
Skulle vilja leva upp stämningen lite.
Ja, det kan vi göra.
Med listor.
Ja, listor är ju roliga.
Va?
Ja.
Eller hur?
Ja.
Ska se om jag får fram den här. Vart hade vi kommit här nu då? Jag hade alltså en lista som handlar om fem sätt att bli av med, hur ska man vända det här nu? Om du vill att människor på din arbetsplats ska sluta respektera dig. det här är hur du ödelägger din karriär.
Här känner jag att bingobrickan kommer fylla snabbt.
Ja, jag har alltså flera av sådana här arbetslistor, vet du, hur man ska haverera sitt arbetsförhållande.
Är det här när jag ska gissa igen eller?
Jag kan bara läsa fem stycken här. Och se, vi kan ju kolla ifall du håller med.
Mm.
Om det här. I stigande ordning. Nummer fem. Du talar för mycket under möten.
Ja, absolut.
Du håller med. Det här är liksom något som man...
Med brassklappen eller med undantaget för. Återigen, om du är... tillräckligt hög chef kan du komma undan med det.
Mm.
Men annars gör inte det.
Nej, nej. Det håller jag med. Du stämmer möten utan tydlig agenda eller syfte.
Mm.
Bara för mötets skull.
Absolut. Folk hatar sånt.
Ja. Mm. du anländer för sent till ett möte.
Ja, om det gör till en vana.
Så här står det. Tror du att du gör ett gott intryck när alla sitter och väntar på dig?
Fast det funkar ju inte. Det är ingen sitt att vänta på någon. Så här.
Om inte du som ska dra med det, va?
Jag skulle säga så här. Min erfarenhet är att, åtminstone i större företag, är min erfarenhet att ofta så är det nästan lite status att vara den där som släntrar in. Fan, han inte.
Och sen sitta och skicka e-mail hela mötet.
Ja, liksom. Precis. Men, fan, lite, jag har lite för bråttom för det här egentligen, men jag kommer ju. Jag kommer ju för att det är schysst. Det är klart att man kanske blir omtyckt. Det kanske är det som listan syftar på, att man blir lite omtyckt.
Men... Jag brukar säga till människor som kommer för sent till olika tillställningar nu, sen här, att du brukar missa flyget rätt ofta, va?
Det finns en anekdot om George W. Bush. Hans första kabinettmöte i Vita huset. Så han kom ju efter Clinton. Och Clinton sket i tider.
Jaha.
Clinton var liksom den här sydstaten som kom in och bara rätt. Fan, folk kommer, det ordnar sig liksom. Och nu pratar jag naturligtvis...
Med saxofonen i munnen.
Ja, men verkligen. Och om vi liksom, nu så självklart pratar jag alltid relativt här i livet. Men så, det var liksom det som var det, vibben i Vita huset. George W. Bush håller sitt första möte. Och Colin Powell är ju då, vad kan han ha varit då?
Inrikesminister kanske?
Försvarsminister.
Nej, han var inrikes, state, alltså utrikesminister.
Så var det kanske.
Ja.
Han är 2 minuter sen. Kommer till dörren och den är låst. Då har Bush helt enkelt bara sagt att de som inte kommer i tid, de är inte med på mötet.
Wow.
Han satte ribban liksom.
Typiskt, sen han är liksom tillfrisknade alkoholister som har blivit religiösa. Liksom.
Ja. Och samtidigt lite uppfriskande, eller hur?
Ja, kanske det. Så du hade sett att Erdogan lät Putin vänta.
Nä.
Ja, Putin låter ju alltid människor vänta på honom när han håller möten. Nu var Putin att träffa Erdogan. Och det här, det finns, han kan ju inte sätta sig, vet du, ingen är i rummet utan kamerorna. Som alla fokuserar på honom. Han står vid två tomma stolar, han försöker se normal ut, vet du. Han är, vet du, i normala fall skulle man ju ta fram mobilen och, vet du, kolla lite Twitter och sådär. Men det kan han ju inte göra, han knappast ens den på sig. Han bara liksom står och sen liksom, vad är det man börjar göra? Rätta till, vet du, kavajslaget och liksom, lite liksom, skifta tyngden från ena foten till andra och titta sig lite omkring och det här. Och så här, ja, sån här inredning här då. Så är det en sekundklocka som tickar. Tick, hur länge Erdogan lät honom vänta. Och sen kommer han in, han är ju huvud längre än Putin också. Sen, så det här, det var en, jag tror att turkarna gillar den här väldigt mycket.
Ja. Ja.
Det kan hända att det inte syntes i rysk TV jättemycket.
Förmodligen inte.
Nej. Men Putin har ju en annan trick. Han har ju hundar med på möten. Som det där, som människor inte alltid tycker om. Alltså, men alla gillar ju inte hundar, vet du, och blir lite obekväm med dem. Så, han gillar tydligen hundar jättemycket.
Ja.
Så han satt med den här, var det Tadzjikistans diktator, och den här, då hade han en hund, så här, liten söt, inte en valp, men det där. Och så tar den här, det gäller gormaren från Tadzjikistan, tar den här hunden i nackskinnet och bara lyfter upp den. Mm. Och Putin liksom måste rädda den här lilla, vet du. Och då blir man såhär, han har ju ett hjärta i alla fall, vet du. Så tar han den och pajar om den i famnen och så här. Och den här assholen bara liksom, vet du. Typ så här, du vet vad man säger om människor som misshandlar djur. Alltså.
Ja, visst.
Det är ju lägsta kasten liksom. Så jag vet inte. Skulle roligt att veta vad han fick för det här. Retaliation för det.
Ja.
Men detta alltså om mötestekniker.
Du var på tre bara, va? Var det inte två till? Nej?
Ja, det här var tre, ja. Ja, den andra, det här är lite samma. Det första gällde alltså att du börjar dina möten för sent.
Ja.
Sen är det att du anländer till annat. Till ett möte för sent, som någon annan har ordnat. Det är också illa.
Ja.
Hur skulle du känna dig om någon annan kom sent för att träffa dig som du, till ett möte du har ordnat? Vilken signal tänder du?
Ja.
Så varför skulle du göra det till andra?
Ja.
Och sen att avbryta människor under möten. Att prata på dem.
Alltså,
håller du med om det här?
Alltså, jag vet inte, det är väl inte bara i möte. Jag,
nej, det är inte bara möten, men det här är
återigen,
för långt till arbetssituationen.
Min bild av arbetslivet är att det är ofta väldigt hierarkiskt. Även i situationer där det på ytan är liksom platta organisationer, så är makt och liksom ställning, det avgör mycket hur du kan bete dig, vad du kommer undan med. Jättemycket verkligen.
Handlar det om rent liksom sociala hierarkier, eller handlar det om vad ska jag säga?
Både också.
Kompetenshierarkier eller så.
Kompetenshierarkier, absolut. Det kan finnas sådana. Det ser man ju ofta på, just på IT-bolag till exempel, så ser man ju ofta, tycker jag, extremt kompetenta människor som vet om att de är väldigt kompetenta och därför kan skita i all etikett.
Klä sig som skit.
Klä sig som skit, komma sent till möten, inte svara på e-mail.
Ja.
Allt det här, det klassiska. För att de vet om att, ja men sparka mig då. Får ni se hur fint nätverket funkar sen.
Ja, exakt. Det är hemskt. Mm. Men det är alldeles sant alltså.
Mm.
Det är alldeles hemskt alltså. Och vad de kostar, de här människorna också.
Jo.
Som liksom sitter på nyckeln till hela infrastrukturen liksom.
Ja. Och den sociala makten finns ju.
Så jag tänker mig alltså, det skulle kunna gå så. Jag tänker mig på kodare och andra sådana här liksom experter inom det digitala. Att de ska bli behandlade som, vad ska jag säga, som gatsopare, vet du. Ja. Som någonting vi behöver, absolut. Eller som barnträdgårdskötare eller något sånt här.
Mm.
Hur? Men det gick som för fotbollsspelare, vet du. Och de behöver vi inte.
Nej.
Det vet vi. Men att plötsligt så, liksom, så kostar en kodare något helt fascinerande. Och det här har de gjort helt utan fackförbund.
Ja.
Helt på eget. Liksom marknaden har bestämt priser i stort sett. Inte det ju någonsin funnits kodarfack.
Nej.
Eller något sånt här. Och det finns knappast idag heller. Finns
nej,
det?
De är ju ofta, ja, nu är jätte...
Inte de sådana här libertarianer liksom.
Exakt, ja. Min fördom.
Ja. Ja. Mm. Men ändå har de lyckats liksom bli, jag vet inte, hur har det alltid varit så alltså? För jag tänker mig att det kunde i någon parallelluniversum ha blivit så att människor liksom, vet du, de är lågkast helt enkelt.
Ja.
Men sen har man väl märkt att med digitaliseringen så har det faktiskt en relevant roll att spela.
Ja.
Så kanske utbud möter efterfrågan där.
Jo.
På ett sätt som inte görs i till exempel barnvård.
Nej, det är sant. Men det, jag vet inte, alltså jag så upplever jag i alla fall att det funkar. Man kan komma undan väldigt mycket om man har en viss position eller har en viss status liksom, som man inte kan göra annars. Och det är väl det klassiska att kvinnor tror jag tycker att den här listan är så typiskt. Bara, aha, det är rätt som en lista så beter sig män på möten.
Mm. Det är bra poäng, ja.
Mm. Ja. Och liksom, det var säkert en god poäng.
Men jag tänker, borde det inte vara så att sådana jobb som vem som helst kan göra borde vara lågbetalt att göra? Borde inte marknaden förforma sig så?
Jo.
Det betyder ju att barnvård borde vara jävligt bra betalt. För det är ju nog inte någonting som du kan sätta vem som helst att göra.
Nej, men det anser, men där är ju det outtalade är ju, det är inte barnvård, det är barnpassning. Det kan vem som helst göra.
Eller så.
Hur svårt är det att stoppa en padda i ungens fan jävla hand och bara ge dem mat en gång i tredje timme?
Jag undrar varifrån en sån där attityd kommer, för då har man nog aldrig besökt ett dagis. Eller förlåt, en förskola som det heter i Sverige nu för tiden.
Ja, men här säger man väl dagis fortfarande, va?
Ja, jag förstod på någon av de svenska damtwittrare att det var fullständigt, vet du, jag är i stort sett likställd med Hitler om jag kallar det dagis.
Jag har också hållit på fingrarna för att jag sagt dagis i Sverige.
Ja.
Ja. Men jag hävdar med bestämdhet att jag, mina barn, mina barns förskollärare eller barnträdgårdslärare som de kallas ofta, alla säger dagis.
Förskolepedagoger, Peter.
De är ofta så, jag tror inte att de kallar sig så. De kallar sig ofta för just barnträdgårdslärare till exempel.
Ja, det finns ju olika
utbildningar. Och den titeln finns ju inte vad jag förstår i Sverige.
Nej, det är olika.
Så det är bara olika. Ja. Och jag tänker inte skämmas för det. Men om jag var i Sverige skulle jag säkert kanske vara mer försiktig med vad jag sa.
Mm.
Däremot, och det kanske är en brandfackla, har jag aldrig förstått vad problemet är. Jag har aldrig riktigt förstått varför det är så himla fel. Alltså, om någon säger att jag är systemvetare. Om någon kallar mig för, men du jobbar med IT, då skulle inte jag bara IT system.
Säger du?
Nej, men du vet, liksom, jag är så här, så jävla viktigt är det inte. Det gör inte så stor skillnad för mig. Jag fattar att det finns just den aspekten att jag har lyxen att komma in i ett yrke där branschen på något sätt magiskt har fixat så att lönerna är redan så höga.
Mm.
Den lyxen har inte förskollärare då. Och de hittade på ett sätt att försöka öka sin status genom att helt enkelt kalla för något annat. Liksom läx lokalvårdare. Men ändå, jag har aldrig förstått att det skulle vara så jävla farligt att kalla någonting för någonting.
Nej, det är något sånt. De kanske inte vill bli kallade dagistanter när de är 28 års ålder. Liksom.
Nej, det är klart. Jag vill inte heller få på ett möte när någon säger datanörd. Det är klart att jag
tycker att datanisse.
Det är klart att jag skulle säga, okej. Är vi på den nivån liksom?
1-0. Hej, vill du höra en till lista? Vad du inte ska prata om på jobbet. Nummer ett. Det är ganska självklart, men det är roligt att gå igenom ändå.
Ja, absolut.
Så att nu när vi snart inte själva har jobb, säkert någonstans, allting faller ihop. Så. Mm-hmm. Så vet vi åtminstone hur vi ska bete oss i framtiden sen.
Aha.
Tala inte om dina politiska övertygelser.
Korrekt.
Eller hur? Berätta inte för en annan att du tycker att en tredje person är inkompetent.
Faux pas,
absolut. Alltså, ja. Men man kan ju vara bättre och sämre kompis med människor på jobbet.
Ja, precis. Det som jag menar. Hur pass nära man är folk. Liksom. Det är
klart, jag tänker att för att du ska kunna dissa en tredje person som inte är en chef. De får man ju dissa.
Ja, chefer måste
chefer man dissa. Får man ju liksom kalla för en inkompetent stövel liksom, med vem, till vem som helst.
Ja.
Det är helt fine.
Mm.
Men för om du ska kritisera någon på din egen nivå måste du vara kompis med den du talar med från ett annat sammanhang än jobbet. Vet du, ni är förtroliga via någonting annat.
Ja, det är sant. Jag håller med. Jag håller med till 93%.
Okej, bra.
Mm.
Berätta inte för någon hur mycket du tjänar.
Inte på samma arbetsplats, nej.
Nej, det ska man inte, va?
Nej.
Nej, jag tror det, ingenting gott kommer ut av det. Va?
Det är väldigt lite gott kommer ut av det.
Ja, jag vill inte
jag har varit med i sammanhang där man har varit så här, där jag har träffat andra människor i samma bransch. Till exempel gått en projektlärarkurs eller någonting. Där förslaget har kommit så här, ja, men kan inte alla bara skriva sin lön på en lapp? Och så bara lägger vi det i en skål.
Yeah.
Och så får vi se vad det står på lapparna.
Aha, att anonyma lappar då?
Ja.
Jaha.
Och det tycker
vad
jag...
Är det för, vad är det för morbid nyfikenhet det här liksom?
Nej, men det är ju bara ett sätt att benchmarka sig själv.
Mm-hmm. Ja, just det. Ja, du tänker att det har ett syfte också, inte bara liksom pornografi.
Jag vill be om ursäkt att jag använder ordet benchmarka.
Det är därför du är välbetalt.
Exakt.
Du kan den här körgången.
Följ mig på LinkedIn.
Där hände det.
Där hände det. Men i alla fall, ja, att jämföra sig med var man står någonstans. Det kan vara intressant.
Men också det att i det skede när alla vet hur mycket du tjänar så kommer allt du gör att upplevas i förhållande till det här. Liksom. Du kommer hela tiden att liksom, ja, vara så här, jaha, vad är det där nu? Liksom, ja. 4000 euros killes liksom, ja, nej, insats.
Nej, det är klart att man skulle... Det är klart, om jag skulle få reda på att jag tjänar... 20% mindre än alla mina kollegor som gör ungefär samma sak. Då skulle det dels sänka min självkänsla rejält. Dels skulle det förmodligen sänka min motivation till den grad att jag skulle vara så här. Jaha, nu är klockan 3, då är det kanske dags att gå hem.
Eller hur? Ja. Jaha, jag tror jag jobbar 80% idag den här veckan.
Jag antar att det finns människor som är lagda åt det hållet där de säger. Då får jag ta i lite till. Men jag känner att... Jag känner att då får man fan...
Då bor man nog i någon... Jag vet inte, vad är det för slags... Vad heter det? Ankeborg man bor i. Om man tänker att... Shit, alla mina kollegor som gör samma sak här. 20% högre länder. Jag får nog verkligen skärpa mig nu.
Ja. Det finns, måste ju finnas sådana
människor. Nu ska jag visa dem.
Ja, nu ska jag visa dem.
Börja komma in tidigare.
Bästa, kavla upp armarna.
Ja. Ja, du ska inte berätta hur mycket du tjänar. Du ska inte heller berätta att du hatar ditt jobb.
Nej, det ska man inte göra.
Nej, visst inte.
Nej,
det vill man inte. Sen hoppar vi lite och säger, punkt 5. Du ska inte berätta om ditt sexliv.
Oj. Ja, det var verkligen en högersväng.
Ja. Det är ett problem någonstans. Liksom. Sker sånt?
Alltså, vem?
Har någon någonsin yppat någonting om sitt sexliv inför arbetskamrater? Liksom?
Men det vore ju jättekonstigt.
Speciellt om man är gift, menar jag.
Jag har en gång under... Jag har jobbat i vuxenjobb i 15 år ungefär. 16 år. Och en enda gång har en kollega gjort det. Och då var det en kollega som berättade en historia från Amsterdam när han hade legat med prostituerad.
Jag vet inte om man ska berätta sånt heller.
Nej, det ska man såklart inte göra. Men jag kommer ihåg att jag tänkte... Det här var jättekonstigt.
Ja, och du minns det fortfarande?
Jag minns verkligen vilken konstig sak att ta upp och säga och prata om.
Eller hur?
Med någon som jag inte ens var speciellt... Alltså det var typ kollegor liksom. Mm-hmm. Verkligen inte så här min bästa kompis på något sätt. Så att jag jag håller med. Sexliv är väl någonting man håller utanför just kontoret.
Och gärna för sig själv överhuvudtaget också kanske.
Generellt,
det stämmer.
Ja.
Det, av någon anledning
så... Det finns sammanhang, men inte just det.
Den här listan är ju fullständigt, vad heter det, godtycklig. För på nummer 6, prata inte om vad du tror att andra gör i sin sängkammare hemma.
Nej, det är ju ännu konstigare.
Ja, men behöver man ens lägga det på en lista liksom.
Eller hur?
För det som saknas här ifrån den här listan är religion till exempel. Och så är det liksom kommit få.
Nej, religion kan ju komma upp av skäl som är mer liksom praktiska.
Mm.
Typ, har ni ett bönerum på det här kontoret?
Ja, precis.
Men
är det okej om jag har slöja liksom?
Eller? Ja, men typ sånt. Ja.
Ja, jag tycker inte ens om att se kors hängande kring människors halsar på jobb.
Det skiter jag i.
Är det så?
Ja.
Ja. Jag finns jag som sådär, hej, lägg den under tröjan den där liksom. Ja. För att jag går inte med mitt upp och nedvända kors heller liksom.
Nej.
och skylta med något sådär. Nej. Eller, jag menar, det är lite samma som att du...
Fast
jag vet inte varför jag tänker på... Ja, i vår kultur är det ju helt komilfå att göra det.
Ja.
Men ta till exempel någon som skulle ha en Davidstjärna hängande liksom.
Ja.
Så man undrar varför, why?
Ja.
Why? Är det viktigt för dig att vi vet att du är av judiskt påbrå?
Ja.
Varför är det viktigt för dig? Varför vill du att dina arbetskamrater ska, vill du, vi ska förhålla dig på något sätt till det här? Det samma ställe är när du ser någon som vill skylta med att han är troende.
Ja.
Det första jag tänker, okej, det här är en människa som liksom man kan lura i vad som helst. Alltså, det här är en person som tror på sagor från Mellanöstern för 3000 år sedan. Liksom.
Men okej, okay. Får jag ta en alternativ vinkel på det?
Mm-hmm.
Bara liksom en helt annan take. Det är så gränsen mellan arbetsliv och privatliv har ju suddats ut mer och mer. Det är väl allmänt.
Man säger så, men vad innebär det, menar du?
Det innebär till exempel då att du förväntas jobba hemma, du förväntas jobba på helger, du förväntas svara på e-mail på helger.
Uh-huh.
Du förväntas representera ditt företag även på din fritid. I den mån att du till exempel, det finns många kontrakt där det står att du får inte tala illa om ditt arbetsgivare, du får inte bla 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 bla.
Visst.
Så att du är liksom ditt jobb i mycket större grad än vad du kanske var förr då, säg. Där uh-huh. du liksom slutade på fabriken och så gick du hem. Är det inte rimligt då att också privatlivet tränger in i jobbet?
Nej.
Jag menar inte att det är rimligt som i är bra, utan rimligt som i det är väl det som händer.
Att det, ja, jag skulle nog helst säga att det inte sker.
Nej, men det är en annan sak.
Ja. Jag kan inte tycka att det är en bra utveckling.
Nej.
Men ja, klart man kan säga att folk börjar bete sig mer avslappnat på jobbet.
Ja, alltså du slips försvinner, du liksom blir mer och mer, du klär dig som den du skulle ha klätt dig, ungefär. Liksom.
Det är nog synd det där.
Ja.
Man kan tycka.
Ja.
Jag har alltid drömt om det här Mad Men-jobbet, där man får liksom komma hem och ta av slipsen när man kommer från jobbet. Liksom.
Just det, slå sin fru och sådär.
Jag vet inte om vi går så långt med det där.
Nej,
så långt behöver vi inte gå.
Det var ful, det var en eftersläng.
Men jag tror att du har rätt i det, absolut, att det är så, ja.
För jag tänker, och då kommer ju sådana grejer in. Alltså det här med religion är också en identitetsmarkör. Du, det här är jag. Titta vem jag är, liksom.
Sant, ja, så är det. Men jag önskar ändå att sånt ska hållas borta. Vi är där för att jobba ändå.
Mm. Mm.
Sen finns det en grej till som jag skulle ha satt på den här listan, som är: berätta inte hur dyra kläder du har.
Mm.
Va?
Mm-hmm. Nej. Fast vänta nu. Nej, vad fan ska man göra det för?
Nej, du ska ju inte.
Alltså jag har en, jag jobbade med en säljare på mitt första jobb i Finland. Han var bästa säljaren på företaget. Och ibland så fick jag föra med honom ut på säljuppdrag som någon slags liksom teknisk alibi då. Och det var alltid spännande, för han tittar på en riktig säljare hur de gör sitt jobb och hur de är duktiga och sådär. Och ett knep han gjorde, det var alltid så, han hade alltid senast klockan. Och utan undantag på mötena så satt han sig ner och kavade upp armen. Och såg till att klockan var väldigt väl synlig.
Uh-huh. Var det så här stora rovor?
Liksom? Ja, det kunde vara lite olika. Ibland hade han någon liksom, stor klocka. Ibland kunde det vara något tekniskt detaljer. Typ som att han typ som att skulle ha senast Apple Watch eller någonting.
Uh-huh.
Och det funkade asbra.
Jaha.
För att nästan utan undantag, vad folk gjorde det var att de noterade och så ville de prata om hans klocka.
Uh-huh. Statushöjare? Liksom.
Ja, lite samma sätt som att komma till ett möte i en dyr bil. Det är liksom en icebreaker egentligen.
Ja.
Och naturligtvis en härskarteknik.
Jag har alltid velat komma till en släktträff i en dyr bil.
Ja, just det. Men så att, och det är ju inte uttalat. Och det finns väl det här klassiska att överklassen... Alltså, gamla pengar pratar inte om pengar. Nya pengar pratar om pengar.
Så är det.
Så det kanske funkar likadant då.
Mm. Det vill säga så, ja.
Mm.
Jag tar ett par punkter till här. Sen får du ta något annat roligare. Berätta inte för dina arbetskamrater hur vild du var i din ungdom.
Va?
För de tänker sig att du är en oansvarig klätt fortfarande.
Okay.
Som det där som inte kan betros med ansvar. Om de vet liksom dina Köpenhamns äventyr, vet du, från när ni interrailade och så här.
När vi interrailade i Köpenhamn.
Jag vet inte vad det är. Eller vad så, ja. Eller vad är det? Andra brottslighet, halvkriminella liksom, åtagande.
Jag
Har du kommentar?
Nej, men det håller inte jag med om. För alla gillar en bra story. Alla gillar att höra om någon knäppt.
Men du tror inte att någon får höra att du har druckit dig aspackad liksom 5 dagar i veckan under studietiden?
Det är klart att det finns bra och mindre bra avvägningar kring vilka historier man kan berätta. Men jag tror att de flesta tycker att det är rätt kul att höra liksom, även stiffa chefsekonomen som sitter och pratar om hur han söp lite i Amsterdam 1972. Liksom.
Och chefen antecknar det. Mm-hmm.
Nej, det är ingen som, det är ingen som kommer att hänga någon för det. Det tror inte jag på. Uh-huh. Det är okej. Okay. Det är okej att ha en ungdom.
Okej, okay. Ja. Då stryker vi den punkten. Sen kommer den sista. Berätta inte att du söker nytt jobb.
Nej, det är en jättedålig idé.
Det tyckte jag var den bästa punkten.
Det finns bara ett enda undantag för den regeln. Och det är ifall du är så pass jävla chill och cool att du använder det som hävstång för att höja din lön.
Då skulle du verkligen tro att de vill ha det kvar.
Då får du fan veta att du är värdelös.
If you aim for the king, you better kill the king.
Exakt. Exakt.
Man får bara en chans med det. Ja. Det var mina fåniga listor för idag.
Ska vi hoppa till någonting som hade någonting med det här med identitet att göra?
Okej. Okay.
Det var ju en... Det finns en...
Vi har vi passerat 90 minuter.
Har vi det?
Ja.
Aha, då kanske vi inte ska prata om det här.
Men du får göra det upp det. Vi fixar det.
Okej, okay, en sista grej.
Ja.
Det finns två barnmorskor. Svenska Elinor Grimmark och norska Linda Sten. De är barnmorskor. I Sverige och Norge. Och de har inte velat utföra aborter. Varpå deras arbetsgivare då har nekat dem arbete. Mm. Sagt att det är ju någonting som ingår i jobbet. De har tagit detta till Europadomstolen. Och nu har de fått fel.
Jaha. Mm. De måste.
Ja, eller så här, om de vill ha de jobben.
Ja, precis. Ja. Det är ju inte så att vi vanliga människor tvingas utföra.
Nej, det är inte det Europadomstolen säger. Att alla måste utföra abort nu. Det hade varit... Det har varit en överraskande dom. Men nu...
Vem som helst kan inkallas när som helst.
Liksom. Specifikt om du är barnmorska och jobbar till exempel då i svenska landstinget.
Uh-huh.
Så har landstinget rätt att säga att du får gärna utföra ditt jobb. Enligt de riktlinjer som vi säger.
Yeah.
Och då till exempel ingår det att utföra aborter.
Just det.
Det här är ju ljuvligt.
Jag kan nästan hålla med Europadomstolen.
Ja, jag tycker också det.
Mitt omdöme säger samma sak.
Jätteviktigt, för att de har ju backats upp av rätt starka krafter, inte minst från USA. Där liksom, det finns mycket pengar i det här. Att försöka bli av med aborträtten.
Ja. Det lär ju komma upp i högsta domstolen så småningom där också.
Ja,
så att det här, det blir ju intressant. Det är ju dit som de här evangelisterna har. Mm. Det är därför Trump sitter i inval nu för att höger evangelisterna heter det, va? Kallas de så? Evangelist.
Ja, typ.
Nyfrälsta. Väckelserörelserna. Vill utmana aborträtten. Så det var väl det som han såldes in till dem.
Ja.
Som var ett avgörande stödgrupp.
Ja, så det är väl bra i dessa tider av negativitet att det sker någonting positivt i världen också.
Det gör det ju konstant. Det gör det. Och jag har inte tappat min radikala optimism heller här. Bra. Det här. Jag är fortfarande lika arg på det här, vad som sker i dumhetsväg.
Ja.
Dessvärre. Men nu har vi någonting att se fram emot till nästa vecka.
Ja.
Till exempel, jag menar det här, USA befinner sig i en intressant situation nu vad gäller, om vi återgår alldeles för en minut tillbaka till ursprungliga samtalsämne, så vet vi ju att Tom Hanks är smittad med coronavirus.
Ja.
Den mest omtyckta människan i USA.
Mm.
Och om nu Trump skulle visa sig vara positiv också, så skulle vi ha en jättekul battle här liksom.
Ja, herregud.
Mellan den mest omtyckta och den mest hatade personen.
Ja, verkligen. Tom Hanks är väl nästan den mest omtyckta personen i USA finns.
Det är nog svårt att tänka sig någon som mindre skulle dela av åsikterna. Liksom.
Mm.
Han är väl i Australien?
Ja.
I karantän. Spelar
en film.
Ja, vi får se hur det blir med det också. Hoppas biograferna håller öppet.
Det hoppas vi.
Och jag hoppas att skolan håller öppet och jag hoppas verkligen att dagisarna håller öppet. För jag tänker inte sitta hemma bara nu. Liksom. Jag vill varna för det här, för att stänga ner så är det jättesvårt att sätta igång igen. Mm. Om inte vi har tydliga kriterier på när det ska ske och vilka saker som ska ha hänt fram till dess. Mm. Vi kan inte bara liksom kasta oss på soffan och tänka att nu får vi bara vänta. För att det är oansvarigt alltså.
Ja.
Så, det var mina sista ord.
Gott så.
Hoppas inte blir de allra sista.
Nej då. Vi hörs igen nästa vecka.
Vi gör det. Tack så mycket.
Arsenal, jag tror att det är det. Jag kan inte förlora luften.